Då är vi redo.
So, we're ready.
Och vi ska börja med en kort bön.
So just begin with a short prayer.
Och jag vill uppmuntra er.
And I want to encourage you.
Det låter alltid som att jag är lite arg.
Almost sound that I came a little bit angry.
Men det är väldigt, väldigt viktigt.
But it's just so important.
Med koncentrationen.
To concentrate.
Så det är upp till er hur mycket ni vill få ut av budskapet.
And it's up to you how much you want to get from the message.
Men var med i bön.
Join us in prayer.
Om ni har tankar.
If you have thoughts.
Om det är några ord ni inte förstår.
And if there's something you don't understand.
Skriv ner dem.
Write it down.
Och så pratar vi om det efteråt.
And we can talk about it afterwards.
Därför att låt oss försöka ha ett fokus.
So let's be concentrated.
Så det är därför vi har eftersnacket.
That's why we have the word.
För att vi ska kunna förklara de saker som vi kanske missade under budskapet.
Then we can explain what we missed during the message.
Herre, vi ber just nu.
And Lord, we pray now.
Att du talar till våra hjärtan.
That you speak to our hearts.
Herre, vi ber att, eller vi vet att ditt ord är levande.
And Lord, we know that your word is living.
Herre, vi ber att du skulle tala till oss idag.
And we pray that the Lord speak to you today.
Tack för härlig lovsång.
Just thank you for a wonderful time of worship.
Tack för gåvan vi samlade in.
And thank you for the gifts that we collected.
Tack Jesus för var och en som har kommit hit idag.
And thank you for each one that comes here today.
Tack för söndagsskolan.
And thank you for Sunday school.
Tack för de som har gjort fika.
And thank you for those who prepared tea and coffee.
Ära, tack för varje lem i Kristi kropp.
And thank you for every member in the body of Christ.
Som har tagit sig tid att komma.
We're taking the time to come here.
Gjort det till en prioritet.
And made it a priority.
Herre, vi ber också för dem som inte kunde komma idag.
And Lord, we pray for those who were unable to come today.
Som jobbar.
Those who are working.
Som är sjuka.
Or ill.
Som är bortresta.
And those who are traveling.
Herre, vi ber för var och en.
And we just pray for each one.
Att du är med dem.
That you will be with them.
Att du ger dem vila.
And that you will give them rest.
Och att de också känner att de är inneslutna i våra bön.
And that they can feel that they are part of our prayers.
Vi ber i ditt namn.
And we pray in your name.
Amen.
Amen.
Om jag säger så här att ni behöver räcka upp handen nu.
If I say this, then you don't have to put up your hand.
Avslöja, säger jag. Men är Gud verklig?
Is God real?
Okej. Vi tror att Gud är verklig.
We believe that God is real.
Tror vi att förändring är viktig?
Do we believe that change is important?
Med andra ord att det finns en mognad som är förväntad av oss.
In other words, that we are expected to be more, get more mature.
Att när vi kommer till tro.
And that when we become believers.
Så efter 10 år.
And after 10 years,
eller 50 år,
or 50 years,
så förväntar vi oss att någonting har hänt.
We have an expectation that something has happened.
När ett barn föds,
when a child is born,
så har man vissa förväntningar.
They have certain expectations.
Att när man når en speciell ålder,
then when you reach a certain age,
så ska man kunna vissa saker och man ska vara på ett visst sätt.
You should be able to do certain things and be in a certain way.
Om det inte är så.
And if it's not like
så börjar vi liksom ställa oss frågan med, vad är det här för någonting?
Then we ask ourselves what's wrong.
Det finns en förväntan.
We have an expectation.
Men tyvärr har vi inte den förväntan ibland på oss själva.
But unfortunately we don't have this expectation.
Eller
for ourselves
på
sometimes.
Församling.
Or on the church.
Folk brukar säga, kom som du är.
People usually say, well, just come as you are.
Jag håller med fullständigt.
And I do agree completely.
Kom som du är.
Just come as you are.
Men förbli inte som du är.
But don't stay as you are.
Därför att vi är kallade till att bli förvandlade.
Because we have been called to be changed.
Vi är kallade till att bli omformade till hans avbild.
We have been called to be changed into his image.
Ja, det är sant att allting har hänt när vi blev troende.
It's true that everything happened when we became
believers. Gud har gjort allt.
And God has done it all.
Det är ett fullbordat verk.
It's a finished work.
Men det finns ändå en anledning till att vi är kvar på jorden.
But there's still a reason why we're here on earth.
Vi är sagda att vi ska växa i nåd och kunskap om honom.
We have been told to grow in grace and knowledge of him.
Och en ytterligare en fråga.
And then another question.
Är Guds vilja värdefull?
Is the will of God valuable?
Spelar det någon roll för oss vad Gud egentligen tänker?
Does it really matter to us what God thinks?
Spelar det egentligen någon roll vad han egentligen vill?
Does it really matter what he really wants?
Och jag hoppas att alla de här frågorna får ett rungande ja.
I just hope that these questions will get an emphatic.
Ja, jag tror att Gud är verklig.
Yes, I do believe that God is real.
Ja, jag tror att förändring eller mognad är viktig.
Yes, I do believe that change or getting more mature is important.
Och jag anser att Guds vilja är värdefull.
And I do think that the will of God is important.
Nu har jag en fråga till.
Then I have one question more.
Och vi ska ta det väldigt lugnt.
I will take it just very slowly.
För jag vill verkligen att ni tänker efter.
And I want you to really think of this.
Vad är vårt stora problem?
What is our big problem?
Är det att veta vad som är Guds vilja?
Is it to know what is the will of God?
Eller är det att göra Guds vilja?
Or is it to do the will of God?
Okej, vi tar det en gång till.
Let's take it once more.
Är det svåra att veta vad som är Guds vilja?
Is the difficult part to know what is God's will?
Eller är det svåra att göra hans vilja?
Or is it the difficult part to do his will?
Och idag ska vi tala om vårt problem är hjärtat, inte hjärnan.
And today we will speak about this, but our problem is the heart, not the brain.
Vi tror ibland att allting har med vår hjärna att göra.
Sometimes we think that everything has to do with our brain.
Jag förstår inte det här.
I don't understand it.
Men egentligen,
but actually,
så krävs det inte så mycket hjärna.
It doesn't take so much brain.
Utan det handlar om vårt hjärta.
But it's a question of our heart.
Vi ska läsa ett stycke i Lukas evangeliet.
We'll read a portion from Luke.
Det sjätte kapitlet.
Chapter 6.
Och verserna 1-11.
Verses 1-11.
Men innan vi läser det.
Before that.
Så tänkte jag bara säga så här.
I just wanted to say.
Att ibland.
That sometimes.
Så säger vi så här.
We say this.
Oh ja.
Yes.
Om jag bara visste vad som var Guds vilja.
If I only knew the God, will of God.
Så skulle jag göra.
Then I'd do it.
Jag har sagt så.
I said it.
Jag har tänkt så.
And I've thought it.
Men jag har märkt med åren.
But I noticed through the years.
Att det är inte våra problem.
That's not the problem.
Problemet är att vi inte vill göra hans vilja.
Problem is that we don't want to do his will.
Det är inte att vi inte förstår vad som är Guds vilja.
Not that we don't understand what is the will of God.
Det är hjärtat, inte hjärnan.
But it's the heart, not the brain.
Och jag vill visa det här.
And I want to show you this.
Genom att läsa Lukas kapitel 6.
By reading Luke chapter 6.
Verserna 1-11.
Verses 1-11.
Det är två stycken berättelser.
There are two stories.
Där Jesus talar till fariseerna.
Jesus is speaking to the Pharisees.
Och då säger någon, men jag är ju en farisee.
But then he might say, well, I'm not a Pharisee.
Jag är ju en trevlig svensson.
I'm just a nice average Swede.
som gör gott.
And I do what is good.
Men lite grann av det här. Jag lovar finns hos oss alla.
I can tell you that it's in all of us.
Så vi kan titta på Lukas 6 kapitel.
So let's look at Luke chapter 6.
En sabbat tog Jesus vägen genom ett sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt.
Now it happened on the second Sabbath after the first that he went through grain fields and his disciples plucked the heads of grain and ate them. Rubbing them in their hands.
Några av fariseerna sade då, varför gör ni det som inte är tillåtet på sabbaten?
And some of the Pharisees said to them, why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath?
Jesus svarade dem, har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga?
But Jesus answering them said, have you not even read this, what David did when he was hungry?
Hur han gick in i Guds hus och tog skådebröden åt och gav sina män. De bröden fick endast prästerna äta.
How he went into the house of God, took and ate the showbread, and also gave some to those with him, which is not lawful for any but the priests to eat.
Han tillade, människosonen är sabbatens herre.
And he said to them, the son of man is also the lord of the sabbath.
En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad.
Now it happened on another Sabbath also that he entered the synagogue and talked. And a man man was där whose hand was withered.
Den skriftlärda och fariseerna iakttog Jesus noga för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för.
So the scribes and Pharisees watched him closely when he would heal on the Sabbath, that they might find an accusation against him.
Men han visste vad de tänkte, och han sa det till mannen med den förtvinade handen: stig upp och kom hit. Då reste han sig och gick fram.
And he knew their thoughts and said to the man who had a withered hand, arise and stand here. And he arose and stood.
Jesus sa det till dem: jag frågar er, är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda?
Then Jesus said to them, I will ask you one thing. Is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to destroy?
Och han såg sig omkring på dem alla och sa det till mannen: räck ut din hand. Mannen gjorde det, och hans hand var nu frisk.
And when he looked around at them, he said to the man, stretch out your hand. And he did so, and his hand was restored as whole as the other.
Men de blev fullständigt ursinniga och började diskutera med varandra vad de kunde göra med Jesus.
But they were filled with rage and discussed with one another what they might do to Jesus.
Här är det så uppenbart.
It's so obvious here.
Att fariseernas problem,
that the problem of the Pharisees,
var deras hjärtas attityd.
Was the attitudes of their hearts.
Men deras rebelliska hjärtan hade förgiftat deras sinne.
And their rebellious hearts had poisoned their minds.
Jag ger ett exempel.
And I'll give you an example.
Om vi ogillar en person,
if we don't like a person,
de säger någonting,
and they say something,
då kommer vi automatiskt att misstolka.
Then automatically we'll misinterpret it.
Om det är liksom ett spänt förhållande,
if you're having a not a very good relationship,
så går jag upp till någon och säger,
I'll go to someone and say,
vilken fin tröja du har.
You have such a nice sweater on.
Och direkt säger jag, kom, ja så, du gillade min tröja.
You don't like my sweater.
Men jag sa ju just att du hade en fin tröja.
But I just said that you had a nice sweater.
Ja, men det är sättet du sa det på.
But it's the way you say it.
Du gillade min tröja.
You don't like my sweater.
En timme senare.
Then an hour later.
Vet hela världen om det här.
The whole world knows about it.
Facebook.
Facebook.
Du, han sa till mig att jag hade en ful tröja.
You know, he said to me that I had this ugly sweater on.
Men egentligen sa jag att det var en fin tröja.
But actually I said it was a nice one.
Jag misstolkar allting.
And I misinterpret everything.
Nu vänder vi på steget.
And I will turn it around.
När vi är kära.
When we are in love.
Eller när vi tycker om någon väldigt mycket.
If we like someone very much.
Då har vi hur mycket överseende som helst.
Then we can just overlook it. Everything.
Jag spillde kaffet i knät på dig.
I spilled some coffee on my lap.
Men det gör ingenting.
It doesn't matter.
Jag har ju en garderob hemma full med kläder.
My wardrobe is full of clothes.
Ja, men de där stora brännsåren då, ska vi inte åka till akuten?
What about the burns? Shouldn't we take it to the emergency?
Men det gör ingenting.
No, it doesn't matter.
Nej. Liksom, jag blåser lite på det.
No, I'll just blow it away.
Det räcker.
That's enough.
Så ni vet hur man liksom tolkar.
You know how you interpret things.
Är mitt hjärta infekterat?
If my heart is infected.
Då finns det inga svar som är rätt.
There's no correct answer.
Jag kan aldrig ge ett svar som tillfredsställer person.
I can never give an answer that will satisfy people.
Jesus kunde aldrig ge fariseerna ett svar som de var nöjda med.
And Jesus could never give the Pharisees an answer that pleased them.
Varför?
Why?
Hade det att göra med att de hade lågt IQ?
Was it because their IQ was very low?
Att deras intelligens inte var tillräckligt?
They weren't intelligent enough.
Absolut inte.
No, absolutely not.
De var förmodligen väldigt intelligenta.
Probably they were very intelligent.
Om de hade lyckats memorera hela Gamla testamentet.
If they managed to memorize the whole Old Testament.
Men vad är poängen?
What was the point?
De hade blivit förolämpade.
They had been offended.
Jesu undervisning hade förolämpat dem.
The teaching of Jesus had offended them.
Och ett förolämpat hjärta.
And an offended heart.
Kommer alltid att misstolka allt som sägs och görs.
Will always misinterpret what is said and done.
Och det var exakt det som de gjorde.
And that's exactly what they did.
Och tvärtom är det med kärlek.
And it's the other way around with love.
I första Petrus 4:8.
In 1 Peter 4:8.
Så står det att kärleken överskyller många synder.
It says that love covers many sins.
Det betyder inte liksom att synd är okej.
It doesn't mean that it's okay to sin.
Men det betyder att vi har en sån kapacitet.
But it means that we have this capacity.
Vi har en sån kärlek till någon.
We have such love for someone.
Att vi kan stå ut med väldigt mycket.
And we can take so much.
Fariseerna var kritiska.
The Pharisees were critical.
De följde Jesus vart han än gick.
And they followed Jesus wherever he went.
Och de ville anklaga honom.
And they wanted to accuse him.
Det står till och med.
And it says so,
att de letade efter en anledning att anklaga honom.
And they were looking for a reason to accuse him.
Men titta nu vad som händer.
But look now what's happening.
I de första fem verserna.
The first five verses.
Jesus går ut på en åker med sina lärjungar.
Jesus went into a grain field with his disciples.
Det är sabbat.
It was Sabbath.
De var hungriga.
They were hungry.
De plockade några ax.
And they plucked some of the grain.
Gnuggade dem i sina händer.
And they rubbed them in their hands.
Och sedan åt de det.
And ate them.
Fariseerna såg det.
The Pharisees saw it.
Det är väldigt intressant. Följde de dem ute på åkern där?
Because were they following them on the field?
Ja, uppenbarligen måste de ha gjort det.
Obviously they did.
De var hans följeslagare.
They were his followers.
Och man kan tycka.
And you might think.
Att om det nu var så att de inte gillade Jesus.
If they didn't like Jesus.
Om det nu var så att de inte trodde på hans undervisning.
And they didn't believe what he was teaching.
Varför lämnade de honom inte bara till sig själv?
But why didn't they just leave him alone?
Men det gjorde de inte.
They didn't.
Utan de följde honom.
They followed him.
Varför är det så?
Why is it?
Därför att ingen kan förhålla sig neutral till Jesus.
Because no one can be neutral to Jesus.
Ni kan testa det.
You can test it.
I skolan.
In school.
På en arbetsplats.
On your work, at your work.
I ett sammanhang.
In some context.
Det är helt okej att prata om Buddha och Mohammed och andra viktiga religiösa figurer.
It's quite okay to speak about Buddha or Mohammed or some other important religious people.
Men när du säger namnet Jesus.
But if you mention the name Jesus.
Det är helt tyst.
Then it's just quiet.
Varför?
Why?
För att hela världen vet.
Because the whole world knows
att det finns en levande Gud.
That there's a living God.
Att den levande Guden har en plan.
And that the living God has a plan.
Att frälsa mänskligheten.
To save mankind.
Och att det sker genom Jesus Kristus.
And to do it through Jesus Christ.
När det budskapet förkunnas.
And when we proclaim this message.
Då blir alla människor ansvariga.
Then everyone is responsible.
Och alla måste ta ställning.
And we all have to take a stand.
Kommer du ihåg det? Martin Magnusson predikade för många år sedan.
I remember Martin Magnusson was preaching many years ago.
Om Stefanus.
About Stephen.
Och hur han hade ett budskap.
And he had a message.
Och de gillade inte budskap.
And they didn't like it.
Så de stenade honom.
And they threw stones at him.
Och naturligtvis är det så.
And of course that's the way it is.
Om det är någonting jag ogillar.
If I don't like something.
Så måste jag ju tysta budet.
I must silence the speaker.
Och den här världen vill tysta oss.
And this world wants to make us silent.
Den här världen ville, eller fariseerna rättare sagt, ville tysta Jesus.
And this world wanted to silence Jesus.
De ville anklaga honom
they
för något.
They wanted to accuse him of something.
De misstolkade allting som han sa.
And they misinterpreted everything that he said.
Och i sina hjärta, klart, i sina hjärnor.
And in their brains.
Så tänker de.
They think.
Men hur kan han tillåta att de äter de här axeln på sabbat?
How can I let them eat them eat this grain on the Sabbath?
Det var nämligen så att de här det ansågs vara arbete.
Because they saw it as work.
När man tog lite sån här ax i handen och gnuggade dem.
If you took the grain in your hand and you rubbed it.
Så betraktade det som att man skördar.
They saw it as if you were harvesting.
Så med andra ord så arbetade.
So in other words, they worked.
Du brödsamt.
And they broke the Sabbath.
Och de säger, hur kan du säga så till?
And they said, how can you tell them this?
Och jag älskar hur Jesus talar tillbaka till.
And I just love the way that Jesus answers them.
Därför att vad gör han?
Because what is he doing?
Han svarar dem med en fråga.
He answers them with a question.
I vers 3.
In verse 3.
Frågar han, hur är det med David?
He said, what about David?
Oh ja, David.
Oh yes, David.
David tillsammans med Abraham.
David and Abraham.
Och Mose.
And Moses.
De var naturligtvis de riktigt stora figurerna i den judiska tron.
They were the most important men in Jewish faith.
Så att kung David.
till dig.
Som hade skrivit så många saltarsalmer.
Who written so many psalms.
Som de citerade.
And they were quoting them.
Och som de sjöng.
And they sang them.
Han sa, hur var det med David?
And they said, what about David?
Ja, hur var det med honom?
Well, what about him?
Jo, när han var hungrig.
Well, when he was hungry.
Och han kom med sina män.
And he came with his men.
Så gick han in i tabernaklet.
He went to the tabernacle.
Och gick in i det heliga.
And he went into the holy place.
Det bara prästerna fick gå in.
The place that only the priest.
Och prästerna var tvungna att vara leviter.
And they had to be Levi.
Han var ingen levit.
And he was not a Levi.
Och han går in där.
And he went
to och the äter av skådebröd.
And he ate from the showbread.
Jämför nu synderna.
And just compare the sins.
Vi gick över en åker.
We crossed a field.
Tog några ax.
Into the fruit grain.
Gnuggade dem i händerna.
And just rubbed them.
Och åt.
And ate them.
Och ni säger.
And you say.
Att vi har brutit sabbaten.
That we've broken the Sabbath.
Vad gör David?
What is David doing?
Han går in på en plats som han inte får vara.
He enters this place that is forbidden for.
Och han äter upp skådebrödet.
And he eats the showbread.
Jag menar, ska vi jämföra synder?
Comparing sins.
Det ska vi inte göra.
Well, we shouldn't do that.
Men om det är så ni resonerar,
if that's the way you reason,
då svarar jag med samma mynt.
Then I will answer the same way.
Och han gjorde det också.
And he did.
Och nu blev de helt plötsligt ställda.
And then suddenly they were just didn't know what to do, what to say.
Att den person som de då hyllade så högt.
That this person that they were exalted.
Hade begått en synd som förmodligen var större än den som de hade begått.
And had committed a sin that was probably bigger than they had.
Varför anklagade de inte David istället?
Why didn't they accuse David instead?
Nu anklagade de Jesus.
But now they accused Jesus.
Varför?
Why?
De var förlämpade i sina hjärtan.
Because they were offended in their hearts.
Det var någonting som de inte gillade.
There was something they didn't like.
Han hade utmanat dem.
He had challenged
them. Han hade talat till dem.
He had spoken to them.
Han hade ryckt undan makten på hela deras religiösa system.
He just pulled the carpet from under the whole entire religious system.
Så ingenting fungerade.
Nothing worked.
De hade byggt hela sina liv på att hålla lagen.
They built their lives on the keeping the law.
Så kommer han och säger att det räcker.
And then he comes and says that this is not enough.
Ni måste tro på mig.
You must believe in me.
Som har uppfyllt lagen.
Who has fulfilled the law.
Som inte ni kan uppfylla.
And you can't fulfill it.
Och då får ni rättfärdigheten som en gåva.
And then you will get righteousness as a gift.
Som var rosenrasande.
And they were so angry.
De var förolämpade i sina hjärtan.
They were offended in their heart.
Därför misstolkade de allt han sa.
And that's why they misinterpreted everything.
Men nu ställer vi oss också den här frågan.
So, how can we think of this?
Men, begick inte David en synd?
Didn't David commit a sin?
Han var ju ingen levit.
And he wasn't a Levite.
Hur kunde han gå in i templet, eller i tabernaklet?
How could he enter the tabernacle?
Och äta av skådebröd.
And eat from the showbread.
Varför straffade inte Gud honom omedelbart?
Why didn't God punish him immediately?
Varför dog han inte på fläcken?
Why didn't he just die on the spot?
Som vi ser i Gamla Testamentet så många andra gånger.
And we see this in the Old Testament so many times.
Där synden straffas omedelbart.
Well, sin is punished immediately.
Och Guds helighet blir uppenbar.
But the holiness of God is revealed. Why?
Jo, därför att David är en typ av Jesus.
Because David is a type of Jesus.
En typ betyder en bild av någonting.
And a type is a picture of something.
Så när vi läser om David,
and as we read of David,
så kan vi se så att säga en förelöpare till Jesus.
We can see a forerunner of Jesus.
Så med andra ord,
so in other words,
så vet vi att Jesus hade tre ämbeten.
We know that Jesus had three offices.
Han var en profet.
He was a prophet.
Han var en präst.
He was a priest.
Och han var en kung.
And he was a king.
När han var på jorden så var han profeten.
When he was on earth, he was a prophet.
Han proklamerade Guds sanning.
He was proclaiming the truth of God.
Nu i denna tidsålder.
And now in this age.
Så är han huvudet för församlingen.
He's the head of the church.
Men han är också en överste präst i himlen.
But he's also a high priest in heaven.
Och han för vår talan inför Fadern.
And he's speaking on our behalf.
Så han är den enda medlaren mellan Gud och människa.
He's the only mediator between God and man.
Men han kommer tillbaks.
And he will return.
För att regera på jorden.
To reign on earth.
Och då kommer han att vara kung.
And then he'll be king.
Så han var alla de här tre ämbetena.
So he was all these three offices.
Men de utövas bara under en speciell tidsperiod.
But he only practice it during a special time.
Så om det var, det var samma sak.
And if David was the same thing.
Han var en profet.
He was a prophet.
Det läser vi om i andra Samuelsboken.
We read about it in 2 Samuel.
Men också i Apostlagärningarna kapitel 2.
And also in Acts chapter 2.
Och vi har inga tvivel på att han var en kung.
And we don't doubt that he was a king.
Om ni googlar kung David.
If you Google King David.
Så får ni en massa träffar på kung, kung, kung.
You get a lot of hits of the king.
Jag har gjort filmer om honom. Jag har skrivit böcker om honom.
Books written.
Jag har skrivit mycket litteratur.
So much written about him.
Så han var en kung.
And he was a king.
Men vi tänker inte på honom som en präst.
And we don't think of him as a priest.
Men vad säger vi om Jesus?
But what do we say about Jesus?
I Hebreerbrevet 7.
In Hebrews 7.
Står det att han är en präst.
It says that he is a priest.
Enligt Melkisedek.
According to the order of Melkisedek.
Det var ett prästerskap som Bibeln talar om var högre än det prästerskap som var instiftat genom Aaron.
This priesthood was higher than the priesthood that was instituted through Aaron.
Så om Jesus var en del av det prästerskapet.
And if Jesus was part of this priesthood.
Och David är en bild av Kristus.
And David is a picture of Christ.
Och det här prästerskapet är högre än det Arons prästerskap.
And this priesthood is higher than the priesthood of Aaron.
Som leviterna kom från.
Where the Levites came from.
Då måste också David kunna gå in i den heliga platsen.
Then David must enter the, be able to enter the holy place.
Förstod fariseerna det här?
Did they thoroughly understand it?
De ville inte förstå.
Well, they didn't want to.
Hur många gånger uppenbarar inte Gud någonting för oss?
So often God reveals something to us.
Men vi är inte redo att lyssna till honom i alla fall.
But we are still not ready to listen to him.
Det är intressant också hur vi tänker på ordet lyssna.
And it's interesting when we think of this word listen.
Vi tänker att vi hör någonting.
We think that we hear something.
Sen beslutar vi om vi ska göra eller inte.
And then we make up our minds whether we'll do it or not.
Men det Bibeln talar om att höra Guds röst.
But when the Bible says hear the voice of God.
Så betyder det inte att vi hör honom för att sedan utvärdera huruvida vi vill lyda honom eller inte.
It doesn't mean that we hear him and then we evaluate whether we want to do it or not.
Utan det betyder att vi hör honom.
But it means that we hear him.
Och automatiskt gör det han säger.
And automatically we will do what he says.
Det är Bibelns definition på att höra.
That's the biblical definition of that.
Så Jesu predikan både upplyste och uppenbarade deras hjärta.
So the preaching of Jesus both enlightened their hearts.
De fick ljus att agera efter.
They got some light to act upon.
Men det blev också uppenbarat vad som fanns i deras hjärta.
But it was also revealed what they had in their hearts.
Och så är det också med vår predikan.
And it's the same way when we preach.
Varför vill vi inte vara under en smord undervisning?
Why don't we want to receive an anointed teaching?
Därför att det uppenbara våra hjärtan.
Because it reveals our hearts.
Helt plötsligt så ser vi motivet.
Because then suddenly you see the motives.
Hebreerbrevet 4:12.
And Hebrews 4:12.
Står att Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd.
It says that the word of God is sharper than a two-edged sword.
Och det delar själen och anden.
Separates the soul and the spirit.
Så som man delar benet och märg.
Just like you separate bone and marrow.
Är det intressant?
Isn't that interesting?
Att när ordet förkunnas.
And when the word is preached.
Så uppenbaras det fallna hjärta.
And fallen heart is revealed.
Våra motiv uppenbaras.
And motives are revealed.
Och vad kan vi göra?
And what can we do?
Vi kan säga, åh Gud, jag inser det.
We can say, well, God, I realize this.
Jag böjer mig för honom.
And I bow before him.
Och säger att gör ett verk i mitt liv.
And I say, do a work in my life.
Och Gud är sin trofasthet, ja.
And God is faithful.
Eller
he will do it.
Jag kan göra som farisén.
Or I can do like the Pharisee.
Du förolämpar.
I can get it tempted.
Vem är du att säga så?
Who are you to tell this?
Och när jag har ett förolämpat hjärta.
And if I have an offended heart.
Kommer jag att misstolka allting.
I will misinterpret everything.
Och det var det de gjorde.
And that's what they did.
Jesus begär aldrig av oss att göra något vi inte kan göra.
But Jesus never asks us to do anything we can't do.
Det här är alltid ett missförstånd som människor har.
This is a misunderstanding that people
have. Inklusive mig själv.
Including me.
Att vi tror att Gud vill göra någonting i mitt liv som jag egentligen inte klarar av.
That we think that God will do something in my life that I can't actually.
Han vill skicka mig in i ett sammanhang.
He wants to send me into a context.
Där jag inte räcker till.
Where I'm not sufficient.
Haha, där fick du.
Aha, that's very well for you.
Så tänker vi.
That's we say the way we think.
Jesus begär aldrig någonting av oss.
Jesus never demands anything from us.
Som han inte har utrustat oss för så att vi kan lyda.
Which he hasn't given us the provision to obey.
Och det för oss till den här andra.
And this takes us to the second story.
Där han talar om en man med en förtvinad hand.
Because now he's speaking about a man with a withered hand.
Och fariserna satt där.
And the Pharisees were there.
Och de tittade på honom.
And they looked at him.
Och de väntade.
And they were waiting.
Och det står att de väntade på att hitta någonting att anklaga honom.
And it says that they were waiting for something to accuse him of.
Vilken snygg tröja de har.
He's got such a nice sweater.
Varför säger du att jag har en ful tröja?
Why do you say that I have an ugly sweater?
Men jag sa ju precis att du hade en snygg tröja.
Why just that you had a nice one?
Men jag är förelämpad.
But I'm offended.
Jag tolkar allt.
I interpret everything.
Och det var exakt det de gjorde.
And that's exactly what they
did. Det spelade ingen roll vad Jesus sa.
It didn't matter what Jesus said.
Det spelade ingen roll vad han undervisade.
It didn't matter what he was teaching.
De misstolkade allting.
They misinterpreted everything.
Och precis som mannens hand.
And just like the hand of this man.
Var förtvinad.
And it was withered.
Så var fariseernas vilja det inre av dem förtvinad.
And their innermost beings were withered.
Deras traditioner och deras tro.
Their traditions and their regulations.
De var feltolkade i vilket fall.
They misinterpreted anyway.
Men de var viktigare än den här mannens hela.
But they were more important than the healing of
the man. De visste att Jesus kunde hela honom.
They knew that Jesus could heal him.
Och de visste att han ville hela honom.
And they knew that he wanted to.
Därför att det är Guds hjärta.
Because that's the heart of God.
Men de väntade på.
But they were waiting for him.
För att se om han skulle bryta mot deras lag.
To see if he would break their law.
Eller rättare sagt deras tolkning av lag.
Or actually their interpretation of the law.
Därför att det var han som hade gett lag. Han var Gud själv.
He was God himself.
Om det är jag som har skapat lagen.
And if I created the law.
Då är det också jag som tolkar lagen.
I also interpret the law.
Och om det är jag som tolkar lagen, då är det också jag som tillämpar.
And if I interpret the law, then I apply it.
Så han var laggivare.
So he was the giver of the law.
Han var lagtolkare.
He was the interpreter of the law.
Och han var också lagtillämpare.
And he was the applier of the law.
Och de visste.
And they knew it.
Men deras hjärta var
förolämpade.
De var bara intresserade av de yttre ting.
They were only interested in outward things.
Och det är också vi många gånger.
And we are too many times.
Vad kan Gud göra för oss?
What can God do for us?
Och vi tänker inte så mycket på det inre.
And we don't think so much about our inner.
Nu bad han den här mannen.
Innermost beings. And this man prayed.
När han bad honom komma
fram to him.
Och varför gjorde han det?
And why did he do that?
Kunde han inte bara hela honom där han satt?
He could just heal him where he was sitting.
Han ville att han skulle ta ställning.
But he wanted him to take a stand.
Det var ett trosbeslut.
It was a question of faith.
Men benen fungerade.
Decision of faith.
Så han sa kom.
His legs worked, so he said come.
Och han kom.
And he came.
Han kom i tro.
He came in faith.
Han hade en förväntan.
And he had an expectation.
Att någonting skulle hända.
That something would happen.
Och sedan säger han till honom.
And then he says to him.
Sträck ut din hand.
Just put out your hand.
I vers 10.
In verse 10.
Och det gjorde han.
And he did.
Och Gud helade honom.
And God healed him.
Är det inte intressant?
That's so interesting.
Hur våra händer ibland kan vara förtvinade.
That our hands can be withered.
Jag säger, jag kan inte ge traktat till någon.
And I say, well, I can't give someone a tract.
Men handlar det om att jag har en förtvinad hand?
Or is it that I have a withered hand?
Eller handlar det om att jag har ett förtvinat hjärta?
Or is it that I have a withered heart?
Jag vill egentligen inte.
I didn't really want to.
Hur är det med benen?
What about my legs?
Jag kan inte gå på olika grejer.
Well, I can't go to different things.
Där det händer saker.
Where the things are happening.
Möten eller konferens.
Meetings or conferences.
Jag har förtvinade ben.
My legs are withered.
Men har jag egentligen? Är det inte egentligen så att det är mitt hjärta som är förtvinat?
But it's just really my heart that has been withered.
Hur är det med läpparna?
About my lips.
Jag kan inte säga någonting.
I can't say anything.
Jag kan inte ge ett vittnesbörd.
I can't give a testimony.
Jag kan inte tala om tro.
I can't speak about my faith.
Jag har förtvinade läppar.
I have written lips that are withered.
Har jag?
But do I really?
Det handlar inte egentligen.
But didn't really.
Ett förtvinat hjärta.
A withered heart.
Fariseerna trodde.
And the Pharisees believed.
Att det handlar om de här yttre tingen.
And it was all about these outward things.
Och de tolkar allting på sitt eget sätt.
And they interpreted everything in their own way.
Och de tillämpade det direkt.
And they applied it on
the cross. Jesus sa, det här är inte era problem.
But Jesus said, this is not your problem.
Det är inte någonting som handlar om hjärnan.
It is not a question about the brain.
Det handlar om hjärtat.
It's about the heart.
Vi kan hamna i två diken.
We can end up in one of two ditches.
Vi kan tänka att det spelar ingen roll vad jag gör.
We can think that it doesn't matter what I do.
Det spelar ingen roll vad jag egentligen vill.
It doesn't really matter what I want.
Och jag hamnar i någon slags ödestro.
And then I end up in some kind of fatalism.
Men jag kan också hamna i en fruktan.
But I can also get into fear.
Där jag inte vågar fatta några beslut överhuvudtaget.
But I'm afraid of making any decision.
Men Jesus säger.
But Jesus says.
Att när någonting blir uppenbart.
That when something is revealed.
Så har du möjligheten att agera.
You are able to act.
Och när du gör det.
And when you do it.
Då öppnar jag dina ögon.
And I will open your eyes.
Så att du förstår.
So that you will understand.
Och kan gå till nästa steg.
And that you can take the next step.
I Johannes 7:17.
In John 7:17.
Så står det att om någon vill göra min vilja.
It says that if anyone wants to do my will.
Så ska han förstå om min lära är från Gud.
He will understand that my teaching is from God.
Om någon vill göra min vilja.
If someone wants to do my will.
Då ska han förstå.
He will understand.
Så med andra ord.
So in other words.
Så hade farisén ingen ursäkt.
The Pharisees had no excuse.
De ville inte göra hans vilja.
They didn't want to do his will.
Därför sa de att de inte kunde förstå hur han var Messias.
That's why they said they couldn't understand that he was the Messiah.
De visste att han var Messias.
They knew he was the Messiah.
Det var inte ett problem i hjärnan.
It wasn't really a problem.
De visste det mycket väl.
And knew it so well.
När han kom och uppfyllde alla skriftställen framför dem.
When he came and fulfilled all the scriptures before them.
Men de ville inte.
But they didn't want to.
Och när hans undervisning utmanade dem.
And when his teaching was challenging
them. Då blev de förr.
They were offended.
Och de sa nej.
They said no.
Vi vill inte ha det.
We don't want it.
Och de hade alla möjliga frågor.
And they had all kinds of questions.
Men egentligen inte var några frågor.
And they weren't really any questions.
Det finns inga rätt svar för de felaktiga frågorna.
There are no true answers to the wrong questions.
En person berättade det för mig i Ukraina.
One person told me this in the Ukraine.
Att de hade gått till någon för att få själavård.
They've gone to some person to get some counseling.
Och efter att ha berättat hela sin livshistoria.
And they told all their life story.
Så säger personen.
And then this person said.
Det finns inga rätta svar till de felaktiga frågorna.
Well, there are no true answers to the wrong questions.
Well, jag har inte berättat allt det här för.
And I told you all this.
Men vad han sa.
What he was saying.
Det var inte liksom att stick härifrån.
Didn't really get out of here.
Så bara att du ställer fel frågor.
You're saying you're giving the wrong question.
Så hjälpte han honom att ställa de rätta frågorna.
And he helped him to ask the right questions.
Och då fick han de rätta svaren.
And then he got the correct answer.
Han sa att den här själavårdssessionen förvandlar och förändrar hela hans liv.
And he said that this counseling session changed his life.
Så om vi vill göra hans vilja.
So if you want to do his will.
Då kommer vi att förstå.
We will understand.
Att han är Messias.
That he is the Messiah.
Om vi vill göra hans vilja.
And if we want to do his will.
Så kommer vi att förstå vad han har planerat för.
So we understand what he has planned for us.
Det finns ett veta.
There is a to know.
Det finns ett ja.
And there is to do.
Och precis som en fågel har två vingar.
And just like a bird has two wings.
Så behöver vi båda två.
We need both.
Jag behöver veta.
I need to know.
Jag behöver agera på det jag vill.
And I hope to act on what I know.
Men hör jag.
I have to do.
Och när jag gör.
And when I do.
Då ger Gud mig mera. Så att jag vet mera.
Give me more of that. No more.
Ni ser de här två tillsammans.
You see that these two work together.
Om någon vill göra min vilja.
And if someone wants to do my will.
Då ska han förstå om min lärare är från Gud.
Then he will understand if my teaching is from God.
Han säger. För att tala klarspråk.
He says to put it plainly.
Ingen har någon ursäkt.
That no one has any excuse.
Vi har fantastiskt många ursäkter.
We have so many excuses.
Tänk om vi kunde skriva en bok.
Just imagine if we could write a book.
Om alla ursäkter.
About all excuses.
Det är en enormt tjock bok.
That would be a very fat book.
Alltid ursäkter.
All excuses.
Varför vi är undantag.
And why we are the exceptions.
För alla andra borde ju lyda Gud.
Because all others should obey God.
Men inte jag.
Me.
För mitt liv är så svårt.
Because my life is so
hard. Mitt liv är så jobbigt.
My life is so difficult.
Och mina omständigheter är så unika.
And my circumstances are so unique.
Ändå säger Jesus.
And yet Jesus says.
Att ingen prövning har kommit till er.
That you have not been tested.
Som inte är vanlig eller som vanlig bland människor.
In a way that is not common to people.
I första Korinthierbrevet kapitel 10.
In 1 Corinthians chapter 10.
Och vers 12 och 13.
Verse 12 and 13.
Är det inte intressant?
That's so interesting.
Mm. Vi blir förolämpade.
We are offended.
Av det som sägs.
By what is said.
Utmaning.
Challenge.
Vi måste hålla. Eller vi måste komma överens med Gud.
But we must agree with God.
Det är till och med hela betydelsen av omvändelse.
That's actually what
repentance
means.
Människor säger liksom, åh, du måste omvända dig.
And people say, well, you must repent.
Åh, du måste omvända dig från det och det och det.
From this and that.
Och vad menar man?
And what do they mean?
Att man ska klä sig i sorgkläder.
That you should dress in mourning.
Att man ska gråta hinkvis.
And cry bucketful.
Att man ska ropa och klaga.
And you should scream and complain.
Att man ska slå sig själv.
Beat yourself.
Är det det vi ska göra?
Is that what we should do?
Omvändelse.
Repentance.
Men omvändelse i Bibeln är att samtycka med Gud.
But repentance in the Bible is agreeing with God.
Och det är det som Bibeln skriver om i Amos 3:3.
And that's what it says in the Bible in Amos 3.
Om två stycken vandrar tillsammans.
That if two people walk together.
Kan vara två människor.
It could be two people.
Men kan också vara en människa och Gud.
But it could be a person and God.
Kan de verkligen vandra tillsammans om de inte har kommit överens?
Can they really walk together if they haven't agreed?
Nej, om vi inte är överens.
No, if we're not in agreement.
Då blir vi förolämpade.
Then we are offended.
Och när jag har ett förolämpat hjärta.
And if I have an offended heart.
Då kommer jag automatiskt att misstolka allting runt i omkring.
Then automatically I will misinterpret everything around me.
Och det är det som Jesus sa till fariséerna.
And that's what Jesus said to the Pharisees.
Ni vet.
You know.
Men ni vill inte.
You don't want
det är därför ni misstolkar mig.
That's why you misinterpret me.
Det är därför ni följer mig.
And that's why you follow me.
Och försöker att hitta någonting att anklaga mig.
I'm trying to find something to accuse me of.
Jag ska inte dröja länge på de här punkterna nu.
I won't spend much time on these points.
Men fyra punkter.
But I have four points.
Så vi kan förändra vår vilja.
And we can change our will.
För det första.
And the first thing is.
Skyll inte på andra.
Don't blame anyone else.
Adam gjorde ett väldigt bra jobb.
Adam did a very good job.
När fallet hade skett.
Fall.
Den första han skyller på att det är Gud.
And then the first one he blames.
Han säger, kvinnan som du gav mig.
And he said, this woman that you gave me.
Det var hon som fick mig att synda.
She made me sin.
Så han skyllde på Gud.
So he blamed God.
Sen när inte det gick.
And when he couldn't do that.
Då skyller han på kvinnan.
He blames the woman.
Så hon gav mig att äta.
She gave me to eat.
Men det var inte hans fel.
But it wasn't his fault.
Så är det med oss.
And it's the same way.
Det är aldrig vårt fel.
It's never our fault.
Det är alltid någon annans fel.
It's always someone else's fault.
Eller hur?
Isn't that true?
But tyvärr är det så. Vi är experter på att anklaga.
But unfortunately we are experts at accusing.
Vi vill inte ta det personliga.
We don't want to take it personal responsibility.
Vi vill skylla på andra.
But we want to blame
us. Vi gjorde Adam.
And
alla generationer gjort sen dess.
And all generations too have done that.
Det andra vi behöver göra.
And the second thing we have to
upptäcka viljans betydelse.
Is to discover the importance of the will.
Och plats.
place.
Det är genom våra beslut.
And it's through our decisions.
Som Gud blir förhärligad.
That God is glorified.
När jag gensvarar positivt till hans initiativ.
When I respond positively to his
initiative. När jag väljer att tro på honom.
When I choose to believe in him.
På hans frälsning.
Och
hans plan
and his plan
och hans utrustning
and his provision
istället för att tro på allt som den här världen ljuger om
and instead of believing everything that this world lies about
så blir Gud förhärligad
and God is glorified
så det är viktigt vad jag beslutar
and it's important what I decide
annars skjuter jag bara upp beslutet
otherwise I just postpone this decision
och före detta president Ronald Reagan
president Ronald Reagan.
Han kom en gång till en bok eller inte bok till en skohand en skomakare.
He came to a shoemaker once.
Och han hade ett par skor med sig.
He had these pair of shoes with him.
Skomakaren frågade honom, vill du ha en rund tå eller en lite fyrkantigare tå?
And this shoemaker asked if he wanted a rounded
a little more square.
Or a little more square.
Men ja, exakt. Och han gav inte skomakaren något svar.
But he didn't answer the shoemaker.
Så när han kom och hämtade skorna.
And when he picked the shoes up.
Så var den ena lite rund och den andra lite mer fyrkantig.
One was rounded and the other one was a bit more square.
Så här kan det inte se ut.
But you can tell it this way.
Skomakaren som kände honom.
The shoemaker who knew him.
Sa. Att men du sa ju aldrig hur du bestämde inte.
But you didn't make up your mind.
Så det var jag som jag bestämma åt dig.
So I had to decide for you.
Och vad han lärde sig.
And what he learned.
Det var att om inte jag fattar ett beslut.
Was that if I don't make a decision.
Så kommer någon annan att fatta det åt mig.
Someone else will make it for me.
Så vi upptäcker vår viljas betydelse.
So we discover the importance of the will.
Att det är där vi blir välsignade.
That's where we are best.
När vi gensvarar till honom.
When we respond to him.
Det tredje.
And the third one.
Så behöver vi förstå vikten av en total befrielse av
viljan. It's important to understand how important it is to have the will totally set free.
Det behöver befrias.
It has to be set free.
Därför att människan är fångad i sin egen vilja.
Of course, man is captive in his own will.
Den är kidnappad och behöver befrias.
It is kidnapped and has to be set free.
Människor, omständigheter,
people, circumstances,
fruktan,
fear,
känslor,
feelings.
Allt det här kontrollerar oss.
All this is controlling us.
Får oss att välja vissa saker.
And that makes us choose certain things.
Fallet har påverkat oss.
And the fall has influenced us.
Genomsyrat hela vår struktur.
And just is there through all our structure.
Det är bara korset som kan befria våra liv.
And only the cross can set our will free.
När vi går till honom.
When we come to him.
Vi dör till oss själva.
And die to ourselves.
Det har vi redan gjort en gång för alla.
We've done it once and for all.
Därför att han dog för oss.
Because he died for us.
Och vi dog med honom.
And we died with him.
Men erfarenhetsmässigt.
But experientially.
Så behöver den här viljan bli korsad.
This will needs to be crucified.
Och det är det som Gud gör.
And that's what God is doing.
Han för oss fram.
When he takes us forward.
För oss till situation.
And he takes us into situation.
Ni vet liksom hur vi flyr från honom.
You know how we run away from him all the time.
Och helt plötsligt så finner vi oss själva i ett hörn.
And suddenly we just in a corner somewhere.
Vi kommer ingenstans.
And we can't get anywhere.
Vi måste fatta ett beslut.
We must make a decision.
Och fariséerna var i ett hörn.
The Pharisees were in a corner.
Han hade avslöjat allt.
He had exposed everything.
Här är jag.
This is I'm here.
Den levande Gud.
The living God.
I människoform.
He was a human being.
Messias.
The Messiah.
Frälsare.
The Savior.
Jag har uppfyllt alla de här profetiska uttalanden.
And I fulfilled all the prophecies.
Här är jag.
I'm here.
De sa nej.
I said no.
Vi tror inte på det.
We don't believe in you.
Men var det så att de inte förstod?
But didn't they understand?
De förstod absolut.
Well, of course they understood.
Men vad var problemet?
But what was the problem?
Deras vilja.
It's their will.
De ville inte göra.
They didn't want to do this.
Det fjärde och sista.
And then the fourth and last
lära oss att leva i hans vilja.
To learn to live in his will.
Det finns inget värre än att stå emot Gud.
The worst thing possible is to resist.
Aposteln Paulus skrev om det.
And the Apostle Paul wrote about it.
I Apostlagärningarna 9.
In Acts 9.
Han förföljde de kristna.
He was persecuting the Christians.
Han var så mån om att förfölja dem.
He was so keen on killing them and persecuting them.
Gud kom till honom.
But God came to him.
I en vision.
In a vision.
Och han talade till honom.
And he spoke to him.
Han sa, varför spjärnar du mot udden?
He says, why are you kicking against the pricks?
Varför gör du det?
Why are you doing this?
Och Paulus förstod.
Paul understood.
Att det finns ingenting där.
That there's nothing here.
Som han egentligen kunde, han kunde inte komma någonstans.
He couldn't get anywhere.
Och det är jobbigt att stå emot Gud.
And it's hard to resist God.
Men när vi har en befriad vilja.
When we have our will set free.
Blir vi avkopplade.
And we are relaxed.
Överlåt.
And we are
och
är det intressant?
Att de här fariséerna,
these Pharisees,
de kunde aldrig få. Ibland tänker vi, men vilka dumma svar Jesus gav.
Sometimes we think of stupid answers in Jesus' game.
Varför resonerar man inte med dem?
Why didn't they reason with them?
Så att de kunde förstå.
So that they would understand.
Han svarade så konstigt.
These answers are so strange.
Varför?
Why?
Därför att han kände deras hjärta.
Because he knew their hearts.
Det var där.
That's why.
Det var därför han svarade så.
That's why he answered this way.
Vi hade liksom så, men förstår du inte? Nej. Gud vet vad som finns i våra hjärnor.
No, God knows what is in our
vårt problem är inte i vår hjärna.
Our problem is not in the brain.
Vårt problem är hjärtat.
Our problem is the heart.
Om vi nu går tillbaka till den här frågan.
And if we return to this question.
Vad är våra problem?
What is our problem?
Är det att veta vad som är Guds vilja?
Is it to know what is the will of God?
Eller är det att göra det som vi redan vet är Guds vilja?
Or is it to do what we already know is the will of God?
Är det någon kroppsdel som är förtvinad?
Is some part of our body with it?
Eller är det vår vilja som är förtvinad?
Or is it our will?
Gud vet.
God knows.
Och det är inte nu liksom att säga, vi är alla fariséer.
And I don't want to say we all Pharisees.
Ja, egentligen är vi det.
But actually we are.
I vårt fallna stad.
In our fallen nature.
Men vi har blivit födda på nytt.
Born again.
Vi har blivit given en ny ande.
And given a new spirit.
Och när vi i denna nya ande.
And in this new spirit.
Som har blivit förenad med Guds
ande. Which has been joined to the spirit of God.
När vi vänder oss till honom.
As we turn to him.
Då kan vi ta emot hans liv.
And we can receive his life.
Och vår vilja kan bli förvandlad.
And our will can be changed.
Jag kan börja att fatta beslut.
And I can start making decisions.
Som förhärligar Gud.
That will glorify God.
Jag behöver inte ha dumma resonemang.
And I don't have to reason stupidly.
Och låtsas att jag inte förstår.
And try to pretend that I don't understand.
Vi förstår.
Because we do understand.
Vi vet vad som är rätt.
We know what's right.
Och när vi gör det som är rätt.
And as we do what is right.
Uppenbarar vi mera Gud.
He reveals more.
Och det är det som Psaltaren säger.
And that's what Psalm says.
I hans ljus.
In his light.
Ser vi ljus.
We see light.
Vi kan inte se ljuset.
We can't see the light.
Om vi inte lever i det lilla ljus som redan är uppenbart.
If we don't live in this little light that has been revealed.
Att det ger han oss mer.
Because then he will give us more.
Och det är underbart att leva med Gud.
It's wonderful to live with God.
Fatta beslut.
And to make decisions.
Förhärliga honom. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem för våra
hjärtan.
I ditt namn.
In your name.
Amen. Okay.